So. Igår började vi prata om Messias i oss. Hur stor härlighet det nya förbundet har jämfört med det första förbundet vid Sinai. För det första förbundet vid Sinai var ett förbund givet till en dödlig människa. Men det nya förbundet i Messias blod är givet till en odödlig människa. Det här är en dimension som Gud har öppnat för alla de som tar emot Messias och blir födda på nytt. Blir Guds barn. Någonting händer på insidan, en verklighet, en upplevbar verklighet. Bibeln talar om vittnesbördets ark. Toran nämner om att stentavlorna kallas för vittnesbördet och de ska läggas i arken. Och arken är en bild på människans hjärta, enligt rabbinerna. Arken symboliserar många saker, det mest intima, också i himmelen. Eller det närmaste, det är själva Guds tron, så är det arken. Men vårt hjärta är också en ark. Och det är ju där tronen finns. Därför står det att vi ska lägga orden på vårt hjärta. Det vill säga, Guds ord måste vara på våran tron, inte vi själva. Vi kan inte regera över våra liv, utan vi måste låta Herren regera i vårt hjärta. Och i hjärtat ska det finnas ett vittnesbörd. När man är född på nytt, alltså det som Toran talar om, det talar om andliga dimensioner. Moshe Rabbeinu fick ju på berget se en bild av himmelen. Och han såg det himmelska tabernaklet, himmelska templet. Och han gjorde en bild i den materiella världen av andliga substanser i himlavärlden, i himlarymderna, som han fick se. Och då så innebär det att det finns ett vittnesbörd, inte bara i himlen utan också i oss. För våran kropp och våran varelse som människa är ett tabernakel. Vilket gör att du måste ha inne i ditt innersta någonting som vittnar, som säger att du är ett Guds barn. Det måste säga här inne, jag vet att jag tillhör Gud, att jag är ett Guds barn. Om du inte har ett vittnesbörd i ditt hjärta, så är du inte Guds barn. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn, står det skrivet. Och det står att ni behöver ingen lärare, för anden själv lär er. Det är inte så att vi inte behöver några lärare. Och vi behöver lära oss mycket i skrifterna. Men när det gäller vårt förhållande till Gud, så är det vårt hjärta som lär oss hur det står till. Guds ande talar till mitt inre och talar om hur det står till mellan mig och Gud. Och där finns ett vittnesbörd. Har du vittnesbördet i ditt hjärta att du är ett Guds barn, så har du en otrolig förmån. Då har du blivit utvald. Gud utväljer inte alla människor på jorden. Han ger inbjudan till alla människor. Men han utväljer inte alla. Han utväljer dem som tar saker och ting på allvar. Och det är inte vad som helst att ta emot Yeshua. Guds största skatt. Guds största ägodel. Guds största, det går inte att uttrycka i ord, jag har inget annat ord. Skatt. Pärla. Ger han inte till vem som helst. Jag grät för lite sedan. När jag insåg att vi har predikat ett väldigt billigt evangelium. Jag har predikat ett väldigt billigt evangelium. Ta emot så blir det bra. Vi har reducerat, vi har gett det så billigt. Så det kostar ingenting. När Bibeln säger att man måste omvända sig från sin synd. Och sluta leva Guds frånvänt. Man måste leva för Gud, ge sitt liv till Gud. Och man måste vara beredd på att bli förföljd för sin tro. Man får inte leva som världen. Man måste bli annorlunda. Man måste bli avskild. Man måste bli helig. Och då blir man utvald. Det finns en utvald skara i Sverige. Den här veckans parasha talar om två saker som hände med Koras och hans här, hans upproriska grupp. Och Toran säger, Herren ska visa vem som tillhör honom imorgon. Nu får ni ställa med fyrfat allesammans som säger att ni vill bli präster allihop. Alla leviter som vill bli präster ställer med fyrfat, 250 stycken. Koras och hans folk. Och imorgon ska Gud visa vem som får komma till honom. Vem som är utvald att komma nära honom. Och Paulus använder sig av den här veckans parasha när han undervisar att Guds grund står fast. Andra Timoteusbrevet 2:19. Men Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina. Och var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet. Det är grunden. Och det stämmer med veckans parasha. När Koras vill göra uppror så här, vi tillhör, vi är präster minsann. Vi är lika heliga som ni. Varför sätter ni er upp över Guds församling? Och då säger Moshe Rabbein, imorgon ska Herren visa vem som är hans och vem som får komma nära honom. Och så säger den evige dagen efter, eller vilken nu dag, ja, morgon dagen efter. Han säger, håll er borta, dra er bort ifrån Kora och hans söner och från alla hans tält. Och akta er för dem. Skiljer från dem! Och så skiljer de sig från dem. Och då öppnade jorden sin mun och så pups, och dog de allesammans. Utom några som var på väg ner, som var Koras söner, som omvände sig i luften. Enligt rabbinerna. Enligt Midrashan. Så Koras söner var på väg ner. Och de omvände sig från sin synd och blev upptagna och räddades. Och då har de skrivit flera salmer. Salm av Koras söner. För Toran säger att alla Koras barn och barnbarn allesammans åkte ner i jorden, står ju. Så då kunde det inte ha varit kvar några. Men salmerna är ju skrivna av Koras söner långt senare. Så någon måste ha blivit räddad, så då drar man slutsatsen. Det måste ju ha varit på vägen ner som de räddades. Den som är utvald har ett vittnesbörd och har en noggrann med att bevara sig nära sin fader i himlen. Och han är noggrann med att hålla sig undan från allt som inte behagar sin Gud. Vad läste vi? Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet. Det är grunden. Då får du tillträde till honom. Det finns en potential i den nya människan som är så otroligt stark. Så otroligt mäktig. Och jag vill inte bara prata ord här. Utan jag önskar att vi skulle få praktisera lite grann här. Jag har bett Herren att få nåd. Att han ska sända en ängel här nu. Jag tror att han fick lite utrymme när vi sjöng och spelade här. Jag tror att ängeln har lite utrymme här. Och jag ser människan som, vi är som flaskor på något sätt. Och det är lite gummitöjbart. Och vi kan stänga oss och vi kan öppna oss. I vår ande på något sätt. Nu har jag en mic här som är lite störande, men jag tror jag kan visa det i alla fall. Och vi kan öppna upp vårt inre för Guds ande. Och många är rädda för det här. Man vill ha kontroll över sitt liv. Man vill fortsätta äta av kunskapens träd och hålla vara sin egen Gud och liksom styra med sitt sinne hela tiden. Därför man är rädd för det, att det kan hända saker med mig som är lite utöver det jag kan ha kontroll över. Och det, jag vet inte hur mycket det är här i den här samlingen. Men det är viktigt att vi öppnar upp för om vi ska leva i den här dimensionen. Om vi ska låta det nya livet i Messias komma in i sin prästtjänst. I det himmelska tabernaklet. Så måste vi öppna upp och börja tjänstgöra och börja röra på oss i den världen. Och en sak som jag har lärt mig, jag har sett massor med under och tecken nu på vägen i den här underbara resa från norra Amerika, Centralamerika, Sydamerika. Många under och tecken. Många som har konkreta, direkta saker som syns tydligt. En kvinna kom och bad om att, ja förresten, under mina tidigare resor har det kommit fram par som inte har kunnat få barn. Och nu är båda, två par, en i Cojutepeque, El Salvador, och i Pereira, Colombia, de har barn, båda paren. De kom för lite sedan och visade upp sitt lilla 3 månaders barn. Du bad för oss förra gången på resan här, och nu har vi ett litet barn. Så i Pereira var en. Och en kvinna nu, när jag var i Valledupar, hon kom fram innan mötet och grät. Jag har inte fått barn, jag vet inte hur många år hon sa. Du måste få be för mig här. Så gav hon mig en liten lapp och så ett kuvert, eller ett kuvert med en lapp och pengar. Och så, jag vill inte ha några pengar. Ja, men det står mitt namn här. Du kan väl be för mig så jag får barn. Ja, det ska jag göra, men jag ber utan pengar. Du får inte ge mig några pengar. Du kan lägga det i offerboxen så att det täcker en del av min resa. Men det kostar ingenting. Det lär de sig av de här övermåttan stora apostlarna. Benihin är de här stora höjdarna. Som tar betalt för välsignelserna och underna. Och jag går totalt emot det här. För det får man akta sig för. Fy alltså. Äckligt. I fördärvet du dina pengar. För du tror att Guds gåva kan köpas med pengar. Det är ingen business vi håller på med. Så jag sa, jag ska ta lappen och jag ska gå till Jerusalem. Jag ska sätta den i västra muren. Ska jag sätta den i lappen och ska be för dig. Och hon grät. Och så började vi mötet då. Och jag började sjunga. Och så fick jag se en syn. Och såg jag henne så här tjock. Hon satt på tredje raden. Ja, ser man en syn med en kvinna så tjock som inte är så tjock, då tror man ju att det händer någonting. Så du kan väl komma fram, vi ska be för dig nu. Och hon var jättetagen av Gud. Så ställde hon sig där och så lyfte jag henne så här och började sjunga i tunga bara. Och anden kom över henne som en blixt. Bam! Hon föll i golvet. Och så låg hon nog 20 minuter och skakade och grät och skakade och grät. Och jag hoppas att nästa gång jag träffar henne så har hon ett barn. Och under de här grejerna, för att förlösa Guds kraft i ens liv. En av de saker som är avgörande, det är att jag inte spänner mig, liksom låser mig och stänger mig så här. Och många av oss säger så här: "Nej Gud, ska du min son göra under?" Det är inte vi som ska göra under. Släpp. Slappna av. Om man är för folk som har problem med sina ryggar då. Det var en kvinna, hon har haft en olycka, det var i Miami. Hon vill ha förbön och hon hade jätteont i sitt knä. Hade varit för olika. Det var lång tid. Ja, men sätt det här på stolen då. Och ska se om du har lika långa ben. Jag ska be för det. Och hon var så spänd. Så. Slappna av. Mycket lättare att ta emot Guds kraft när man slappnar av. Ja, hon har jättesvårt. Släpp ner benen på golvet. Ja, okej. Så bara för henne. Rör ditt ben då. Oj! Och ställer sig upp. Det är bra nu! Och så efteråt så fick jag reda på att det hade varit väldigt allvarligt i hennes knä. Så hon var helt helad. Så här. Slappna av. Låt Gud röra. Låt flöda. Jag menar, om du klämmer till en slang med vatten så flödar det ganska dåligt. Men när du släpper till för flödet så kommer det. Och det man måste göra är att man sätter sig noll själv. Jag är ingenting. Det är inte jag som gör något under. Det är inte jag med min rättfärdighet eller bön eller liksom min... Nu ska jag minsann be fram det här. Det funkar inte så. Ju mindre jag gör med, desto starkare kommer kraften. Min uppgift när jag ber för folk är att dra mig undan på något sätt. Jag vet inte hur man ska förklara det. Slappna av, så låter jag flödet komma. Känner du? Oj vad det strömmar här. Känner du? Det är som elektricitet. Och nu blir jag lite spänd här, så nu stoppar jag. Får slappna här. Det här, jag kan gå ut i min kropp och min ande kan röra vid folk som sitter. Om jag vill. Det går. Det är en dimension som vi måste träna i här. Du kan gå omkring i det himmelska tabernaklet. Vi är ju andliga människor. Det står i Hebreerbrevet 12. Att vi har inte kommit till någonting man kan ta på. Vi har kommit till det himmelska Jerusalem. Och det är inget som är i framtiden. Hebreerbrevet 12. Vers 18 och framåt. Ni har inte kommit till ett berg man kan ta på. Men vi har kommit någonstans. Till flammande eld och töcken, mörker och storm. Manifestation i den här fysiska världen. Till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes, även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Mose sa, jag är skräckslagen och darrar. Nej, ni har kommit till Sions berg. Var ligger det någonstans? Jag lägger i Sion en sten, en utprövad sten, en dyrbar hörnsten. Vilken sten är det? Det är Messias. Var är han efter uppståndelsen? På jorden eller i himlen? Här talas alltså om ett himmelskt Sionsberg. Det finns ett Sionsberg i himlen och ett Sionsberg på jorden. Ni har kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad i himlen. Vi är i himlen redan nu. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusentals har vi nu redan kommit i nya födelsens människa. Den Messias som bor i dig, den nya människan på insidan, befinner sig i himlen. Och du kan spatsera i den världen. Dags att öppna lite grann, eller mycket, och börja fungera i den här dimensionen mer än vad vi gör hittills. Till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är alla domare, till andarna av rättfärdiga som har nått fullkomningen. Ni har kommit till den nya förbundets medlare Yeshua och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Efesierbrevet kapitel 1. Vers 18 och framåt. Vers 17 och framåt. Jag ber att vår Herre Yeshua, Messias, Gud och Fader, Herre Messias Jeshuas Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt eller kraft är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Messias. När han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här är alltså den församlingen av de nyfödda människorna. De som har fått del av uppståndelsekraften, de som har fötts av anden och blivit nya på insidan, har en ny människa på insidan. Det står att samma kraft som väckte upp Yeshua från döden finns i oss. Samma kraft. Inte bara väckte upp honom från döden, utan gjorde honom till, upphöjde honom och satte honom över alla andra, alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara denna tiden, utan också till. Den kraften finns i mig. Och finns i dig, om du är född på nytt. Det är ljuset, den härligheten vi talade om igår kväll. Det finns på insidan. Den nya, alltså, när man fixerar sig så vid att Jesus är Gud, så förlorar man förståelsen för den nya människan. Det är klart han var Gud, han dog och sen uppstod, liksom inga problem med det, va? Så är det inte. Han var människa, precis som Adam innan syndafallet. I arken fanns det tre saker. Stentavlorna har vi pratat om. Vad var det mer? Mannat. Och Arons stav som grönskade. Det är också veckans parasha. Tre saker i arken. Arken är Messias i himlen. En bild på Messias. Han är det mest intima, det djupaste som finns, som Gud har skapat. Och det finns tre tjänster. När man är smord så har man tre tjänster. Man antingen man är profet, kung eller präst. Och då har vi tre artiklar i arken som talar om Messias, smörjelsen. Och de här tre sakerna talar om tre tjänster som Yeshua hade eller kommer att ha. Och då kan man ju fråga sig, vad symboliserar, vi ska vända på det. Yeshua var först profet. Hur lång tid var det? 3,5 år. Han var profet i 3,5 år. Han predikade, profeterade. Han gjorde under. Allt vad han, vad vi läser om evangelierna fram till dess att han började lida och dö, då var han profet. Och sen så dog han. Han dog. Han var inte en slags halvdöd eller skeende. Han dog, riktigt dog. Och Gud kan inte dö. Och Gud gjorde en ny människa. Det står att om vetekornet inte faller i jorden och dör, så bär ingen frukt. Det blir ett ensamt korn. Men när det dör så bär det mycket frukt. Han var vetekornet. Så när han dog, så blir det ett nytt liv. Precis som när man sår ett frö i marken. Gud har visat det i frö, i fröna, hur uppståndelsen fungerar. Paulus tar ju upp också det i 1 Korinthierbrevet 15, hur uppståndelsen fungerar. Det du sår, det är inte samma sak som det som kommer upp. Du sår ett naket korn, men det kommer upp ett, någonting vackrare. Det är ett annat liv, men det är inte helt oberoende av det som fanns innan. Det är beroende av det, men det är någonting nytt, liknande. Och så är uppståndelsen. Så Yeshua, han dog. Och så blev det en ny människa. Vad är det för skillnad mellan den första och den andra? Den första är dödlig. Och den andra är odödlig. Det är den största skillnaden. Den andra människan, den nya människan, kan inte dö. Gud har gett den nya människan odödlighet. Den har inte odödlighet i sig själv. Ingen har odödlighet i sig själv. Förstår att Gud som endast är odödlig, står skrivet. Men han kan ge odödlighet. Och det är i förhållande till honom. Det är alltid när man är kopplad med wifi, så är man odödlig. Mm. När Yeshua föddes, eller rättare sagt när han blev till i sin moders moderliv, så skapade Gud en människa som var annorlunda de andra människorna. Han var lik Adam innan Adam syndade. Han kom i syndigt köts likhet eller gestalt, som det står i gamla översättningen. Romarbrevet 8. Han kom i syndigt köts likhet eller gestalt. Men han hade inget syndigt kött. Han var lik en syndig människa. Men han var inte en syndig människa. Han var inte av naturen under Guds vrede som vi. Alla vi andra, står i Efesbrevet 2 och 1 och 2. Alla andra föds under Guds vrede därför att det finns synd i vår konstitution. Yeshua föddes inte så. Han var annorlunda. Han var som Adam innan syndafallet. Och Adam stod vid ett träd och fick välja att lyda eller inte lyda. Och Yeshua stod vid ett träd, fick välja mellan att lyda eller att inte lyda. Och de valde motsatta saker. För Yeshua var tvungen att komma och rätta till det Adam hade gjort fel. Så därför ställdes han inför samma lektion. Adam missade ju provet. Så då kom den sista Adam, som Paulus säger. Ska minst han klara av det här. Och han sa, ske inte min vilja utan din vilja. Adam sa, ske min vilja. Jag ska minsann veta hur jag ska välja mellan gott och ont här. Och genom att han valde rätt, så finns det frälsning för alla människor. Han la till rätta det som Adam hade gjort fel. För hela mänskligheten. Det är evangelium, kära vänner. Så han var inte frestad på samma sätt som vi. Han var frestad utifrån, men vi blir frestade också inifrån. Vi har något inifrån som också tycker om det som frestas utifrån. Liksom genklang på något sätt här. Men han från insidan blev inte frestad. Han blev frestad som Adam från utsidan. Han hade inte sin yetzer hara, som det heter på hebreiska. Sin längtan efter det onda aktiverad. Onda böjelsen. Har han syndat, så har han blivit precis som Adam efter syndafallet. Han hade möjlighet att synda. Han hade möjlighet att synda. Precis som Adam. Och som en människa då, så kunde Gud lägga på honom hela mänsklighetens synd. Som kom in genom första Adam. Så dör han. Och då krossas våra synder i honom. Syndens makt krossas. Och då dör den första människan. Ta slut. Finito. Finita la commedia. Och så finns det en ny skapelse. Efter 3 dagar och 3 nätter. Gud skapar en ny människa som är evig. Det är den nya människan som är den nya födelsen. Som kommer in i oss. Vi går från död till liv på insidan. Det här fröet som då dör i oss kommer upp någonting nytt. Genom i kraften av den uppståndelsekraften som han fick. Den kommer in i oss. Därför måste vi döpas. För att identifiera oss totalt med det. Jag går ner i vattnet, dör och så visar att jag har uppstått. Tillhör den nya människan. Det är ju någonting andligt, det är någonting osynligt. Men det finns på insidan. Så fram till sin död var han profet. Och det motsvarar ett av objekten i arken. Vilket? Mannat! Varför är mannat som en profet? Jo, för det är han som får Guds färska ord för varje dag. Guds ord är som mannat. Lite svårt, men det är så. Man kan fundera på det. Från och med uppståndelsen. Och när han far till himlen, eller for till, han blev upprest och sänd till himlen. Och på pingstdagen 50 år efter Pesach, 50 dagar efter Pesach, blir han smord som präst enligt Malkisedeks sätt i himlen. Det är en evig prästtjänst i det himmelska tabernaklet. Från och med då så är han präst. Så nu är han präst. Vad motsvarar prästtjänsten av de tre föremålen i arken? Ja, staven. Ja. Det var ju Arons stav som granskade. För att visa vem som hade prästtjänsten som skulle få vara inför Guds ansikte. Och han är inte kung än. Det blir han inte förrän han kommer tillbaka. Så det är 2000 års prästtjänst. 3,5 års profettjänst. 2000 års prästtjänst. Och sen, hur länge ska han vara kung då? 1000 år. Och sen då? Ja, Gunno, var sitter du? Ja, det är en av de där grejerna som vi inte riktigt vet. Gud har gömt undan lite saker. Vad händer efter 1000 år då? Ja, Gud har lite överraskningar till de som älskar honom. Vi får se. Han ska lägga sig under Gud och Gud kommer att bli allt i alla, står det. Okej, och kungaskapet motsvarar då i arken av det som är kvar, tavlorna. För när han är kung i Jerusalem så kommer Toran att gå ut därifrån. Och hela världen kommer att underrättas Guds lag under 1000 år. Okej. Messias i oss då, det är en ny skapelse. Om vi tittar på Efesierbrevet kapitel 4. Vers 17. Därför säger jag ju detta att och varnar er i Herren, lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Messias. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom endast enligt den sanning som finns hos Yeshua. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den nya människan är skapad, inte född. Men man kan, det finns likhetstecken nästan mellan skapa och föda. För när Yeshua stod upp från döden så säger du är min son, jag har idag fött dig, säger salmen. Och det citeras i Apostlagärningarna 13 som ett referat till Yeshuas uppståndelse. Så när Yeshua stod upp från döden så sa Gud i himlen, du är min son, jag har idag fött dig. Alltså han blev son i en annan dimension från och med då. Innan var Guds son i en lägre dimension. Som Adam innan syndafallet. Men från uppståndelsen så blev han Guds son i en annan dimension. Som en odödlig människa. Och här står det att den nya människan är skapad. Det är inte så stor skillnad mellan att skapa och föda. Och det är någonting som finns i oss. Men här står det att vi ska klä oss. Vi har den nya människan i oss när vi är födda på nytt. Och att klä sig med den nya människan betyder, det är ett bildspråk som talar om, som jag förstår det, att det vi har på insidan, den Messias som vi har i oss, måste visas utanför oss, genom oss. Och då ser vi när Paulus skriver, klä er i den nya människan. Och då ska ni göra det här och det här och det här. Bete er på det här sättet. Det vill säga praktiska handlingar som står överens med det som vi har i oss. Det är att klä sig. Det är inte att vi tar på oss någonting som vi inte har. Utan det är att vi låter det komma ut som finns i oss. Men det är ett sätt att tala. Att man ska klä sig. Samma sak ser vi i Kolosserbrevet. Tre och tio. Vi kan väl ta den vers 9 för att få sammanhanget. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude. Var då någonstans? I den nya människan. Omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Messias är allt och i alla. Vi har ju ritat upp en triangel. När spetsen är i himlen och så har vi två hörn här nere på jorden. Judar och icke-judar. I den här dimensionen, i den här första människan, så finns det skillnad mellan judar och icke-judar. Och det ska vara skillnad. Gud har skapat det så. Gud har utvalt judarna för att vara ett prästligt folk för de andra. För att betjäna honom till förmån för världen. Men i den nya skapelsen som är en himmelsk skapelse. Vi har kommit till det himmelska Jerusalem. Himmelska Sion. Där finns ingen skillnad mellan jude och hedning. Där är man inte jude eller hedning. Det finns inte längre. Det är någonting annat. Vi är allt ett. Vi är ett i Messias. Där är vi Messias allesammans. Det finns ingen skillnad i den dimensionen. Nu lever vi alltså i två dimensioner samtidigt. Vi har ju faktiskt en dödlig kropp. Och vi har ju faktiskt en del att göra i den här världen. Men samtidigt måste vi lära oss att vandra i ande, vandra i den här nya människan och släppa ut och öppna upp och låta det ta över mer och mer på ett sätt att vara och tänka och leva. Och det är en människa som är totalt beroende av Gud. Den människa som är kopplad hela tiden, uppkopplad hela tiden, dag och natt, ständigt. Och den människan kan göra väldigt mycket. Paulus, han reste och hälsade på i Filippi. Han var på ett långt, han var många mil därifrån. Och sa, jag är glad för jag ser att ni har bra ordning i församlingen. Han var hälsade på dem. Nej, det var nog i Korint. Jag kommer inte ihåg vart han reste. Några gånger så har jag rest en bit utanför kroppen. Flera hundra meter. Kanske, ja, när jag var i Toledo så var det faktiskt, det var nog 5 kilometer. Vi var på ett ställe och bad och tillbad här sen var inför hans ansikte. Plötsligt så åker min själ ut, eller andel vad nu är, och Herren förflyttar mig in i staden och ställer mig mitt framför katedralen mellan prästhuset och kyrkan, katedralen. Och så visar han upp och så får jag se ett stort grått moln som en molnpelare över katedralen i Toledo. Och så hör jag en röst som säger, där sitter andefursten för Spanien. Och så kommer jag tillbaka till min kropp igen. Och så kom Kjell Sjöberg och ett team och hade förbön i Spanien. Och var det några dagar och så berättade jag om den här upplevelsen och så gick vi till den platsen. Jag ställde mig precis där jag var i min dröm, eller vad man ska kalla det, min resa. Och tittade upp och så såg jag att det var ju faktiskt tornet, kyrktornet. Som var ett moln då i. Och under där fanns, man kunde gå in i katedralen, så var det precis under där var skatten med guld. Och där fanns drottning Isabellas krona. Den här drottningen som började spanska inkvisitionen och dödade alla dessa 270 000 judar. Man räknar med 150 och 270 000 som brändes på bål under flera år i Madrid. Det fanns 900 000 judar i Spanien på den tiden, 1492. En tredjedel lämnade landet, en tredjedel konverterade till katolska kyrkan och en tredjedel blev uppbrända på bål. Och det skedde under den här kronan som fanns där på 1492. Upplevelser som man kan ha. Det var ju ganska häftiga saker. En annan gång så var vi i ett samhälle som heter Corral de Almaguer. Och så var vi i ett möte och sjöng lovsång. Plötsligt så lyfte Herren ut min ande och flyttade mig upp på höjden ovanför samhället. Det var en kulle där. Och så ser jag samhället uppifrån. Och så ser jag då den här platsen. Att här har du andefursten för den här samhället. Och där finns en kyrka då. Och där finns helgonet, det samhällets helgon som alla tillbad. En gång om året hade de sin stora högtid och så vidare. Så det var ju det stora skyddshelgonet för samhället i den kyrkan. Avgudadyrkan. Så det finns en dimension här som Herren kan plocka upp och vi kan leva i. Och det här finns i oss allesammans. Det är ingenting som jag speciellt har. Utan det står att när anden kommer så ska era söner och döttrar profetera. Era unga män ska ha syner. Och era gamla ska ha drömmar. Och över mina tjänare och tjänarinnor ska jag utgjuta min ande och de ska profetera. Och det här är alltså alla typer av människor. Tjänare, tjänarinnor, det är ingen skillnad mellan man och kvinna. Unga och gamla. Alltså ingen åldersgräns, utan här när anden kommer så gäller det alla. Och det finns i Messias, prisat vare Herrens namn. Nu tror jag att vi sätter stopp för den här sessionen. Och jag hoppas att vi kan fortsätta prata, men det är inte så mycket vi behöver prata som att praktisera. Så jag skulle vilja att vi praktiserar lite här nu. Kan vi göra det? Tycker ni att det är okej? Vi vill lära oss de här sakerna. Det viktiga är att vi har intim gemenskap med pappa i himlen och att det är i samklang med hans ande hela tiden. Men det finns väldigt mycket frihet när vi vandrar med honom. Och när Petrus såg att Yeshua kom på vattnet, då sa han: om det är du så säg till mig att jag får komma till dig på vattnet. Jag menar, han förlorar ju ingenting. Är det Guds vilja att jag går på vattnet? Liksom, tänk om det inte är Guds vilja. Nej, men var lite, vad ska vi säga, roffa åt dig lite. Det finns så mycket. Det står smörgåsbord och sitter, jag vill ha lite sill här. Det räcker för mig. Rabbinerna säger att när man går ut så ska man ha i fickorna ska man ha två lappar. I en ficka ska du ha en lapp som säger jag är ingenting. Och i den andra fickan ska du ha en lapp som säger hela världen gjordes för mig. Så får du balans. Om vi läser nästa veckas parasha, Chukat. Så lärde oss hur man ska rena sig från när man har varit i kontakt med en död. Och då är det en röd ko som måste eldas upp på ett altare utanför Jerusalem på andra sidan Kidrondalen på Olivberget. Där fanns ett altare och där offrades en röd ko. Och så när man då skulle ha den här röda kon skulle det bli aska. Och askan skulle läggas i vatten och det vattnet skulle man stänka på den som ska renas tredje dagen och sjunde dagen i en veckas reningsperiod. Och därefter får han gå in i templet. När han har rört vid en död eller varit i ett rum eller i ett hus där det har funnits en död människa. Annars får han inte komma in i templet. Komplicerat. Och det var inte bara en röd ko som skulle ge den här, eller en röd kviga, den skulle vara 3 år gammal. den här askan, utan man skulle slänga in två saker till. Man skulle slänga in cederträ och isop i elden. Så korn tillsammans med cederträ och isop skulle rena den som har varit i kontakt med en död kropp för att kunna komma inför Guds ansikte. Och när man läser om kung Salomos predikan så pratade han om alla växter och alla djur från, och han talade från cederträd, cedern på Libanon till isopen som växer i backen eller väggen eller vad det står. Så de här två växterna, cedern som är jättestor, det är som ett stort barrträd på Libanon, och den lilla isopen som är en liten växt, det är ytterligheterna. Cedern talar om höghet och isopen talar om ödmjukhet. Och de här två skulle vara tillsammans för att kunna rena, för att man ska få komma in för Guds ansikte. Du måste ha både höghet och ödmjukhet. Du måste ha lappen att jag är ingenting och hela världen har skapats för mig, för att du ska kunna komma in för Guds ansikte. Och det är en bra balans. Och det är inte så att man ska vara mitt emellan någonstans, utan man ska vara i båda ytterligheterna samtidigt. Då blir det riktigt bra balans. För ju mer du sträcker ut armarna när du går på lina, desto bättre är det. Har du en lång pinne på 5 meter åt varsitt håll, så har du riktig balans. Men om du står väldigt smalt, då är det rätt lätt att ramla. Så du ska vara i båda ytterligheterna samtidigt, så får du riktigt bra balans. Det är så det funkar i Guds rike. Så tänk nu att nu är hela jorden skapad, hela himmelska tabernaklet skapades för mig. Jag går in här nu. Lucky Luke. I'm the lucky. Så går in i första draperiet som heter tungotal. Och så kommer du fram till altaret som är brons, som också är tungotal. Där du offrar kött. Mycket kött ska offras på altaret. Mycket tungotal. Och så kommer du fram till bäckenet som är uttydningen av tungotal. Och så går du in i nästa draperi som heter profetia. Då kommer du in i dimensionen av profetia. Och där har du ett altare som står först, som är bön med förståndet. En profetisk bön med förståndet. Och så går du längre fram till vänster. Och där har du ljusstaken som är andebedömningens gåva. Gåvor. Och sen har du lamporna ovanpå som är profetia. Och så går du till höger, så har du ett bord där som är trons bord. Och där har du en rad med bröd som är helande gåvor och en rad med bröd som är kraftgärningar. Och så går du in i nästa draperi och där kommer du till arken. Och där har du själva arken är kunskapens ord, och locket på arken är visdomens ord. Det finns i det himmelska tabernaklet. Och när man är smord med anden, så har man fått en prästtjänst, och då kan man tjänstgöra där i Messias. Och du kan faktiskt gå in till det allra heligaste. Det står i Hebreerbrevet att vi kan med frimodighet gå inför nådens tron, som betyder nådastolen. Det är locket på arken. Vi kan gå in ända in. Du behöver inte säga, jag stannar vid tungotalet här. Pappa, 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 pappa. Fortsätt. Paulus säger, det är bra att ni talar tungor. Men om du uttyder dem så är det ännu bättre. Jag stod och talade tungor över en kvinna som... Ja, vi hade, var i Ecatepec i El Salvador. Så bad vi för folk som ville ha förbön. Och jag talade tungor. Så kom det fram en kvinna som hade fått något virus och det satte sig på hennes njurar. Hon har haft det under lång tid. Och det liksom var svårt att få ut det. Och jag kände att hon ska bli helad. Och bad och talade tungor över henne. Och det liksom kändes bra. Det blev bra, det är bra. Och så efteråt så kom en tredje ledaren. Två huvudledare som är den tredje. En gammal man som varit pastor i många år. Han sa så här, när du stod och talade tungor, då förstod jag precis vad du sa. Du sa så här, den här sjukdomen kommer att gå ut genom att hon kissar ut den. Och sen sa du, den största av rabbinerna finns här. Och jag rös när han sa det. Uttydning. Den som uttydligar är större än den som talar tungor. För det ligger närmare. Ju längre ut, allt detta är ju längre ut. Sen kommer bäckenet, det kommer lite närmare. Och sen kommer du in i ett draperi. Draperiet är profetia, det är en nivå, en högre nivå. Paulus säger, jag skulle önska att ni alla talar i tungor. Men framförallt att ni profeterar. För den som profeterar är högre. Det vill säga du är på en högre andlig nivå. Du är närmare det allra heligaste när du profeterar. Du kommer längre in där. Och profetian ger dem resten av de här gåvorna som finns där. Profetia är att se det som inte syns för ögonen. Enkelt talat. Vänta att säga så säger Herren. Nej, sluta med det. Det är bara dumheter. Profetia är att se. Du ser en människa. Ser ansiktet. Plötsligt så vet du massa saker om den här människan. Kom fram en man, vill ha förbön. Det var i Vajidupar. Och jag bara visste. Du lever i äktenskapsbrott. Du har inte bekänt dig för någon. Du måste göra upp med din fru och med Herren. Vad ska man säga till den mannen? Hur ska man säga det? Okej, han var öppen. Han ville ha förbön. Han har ju sett massa andra grejer som hade hänt där. Jag har sagt massa hemligheter till folk. Kom fram till mig. Det hände det och det och det och det med dig. Okej, då kommer han. Och så viskar jag. Så ingen annan ska höra. Lever du i äktenskapsbrott? Ja, så. Fortsätter du med det? Nej, det var... Jag slutar med det. Vet någon annan om det? Nej. Har du ångrat dig? Ja. Måste be Gud om förlåtelse. Omvända dig ordentligt. Och så måste du berätta det för din fru. Tror du att hon klarar att förlåta dig? Ja. Ja, då ska du säga det till henne. Ska du be henne om förlåtelse? Uppenbarelse. Kunskap. Hemligheter. En församlingsledare kom fram. Vi började sjunga. Jag sjöjde, man liksom hade en gitarr och började sjunga lite så här. Precis som vi gjorde här innan. Och så kom Guds ande. Så här. Starkt. Guds närhet. Wow, så starkt. Folk började gråta i bänkarna. Och en klappa händerna och vet inte hur du ska göra. Guds närhet. Wow! Så vad ska vi be för dig? Kom här. Är din fru också? Kom frun också. Okej. Okay. Han har syndat med en annan kvinna. En församlingsledare. Visste jag bara. Så jag till honom. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Och han grät och grät och grät. Så sa jag till frun. Förlåter du honom? Ja. Gud uppenbara hemligheter. För att hjälpa människor. Profetia. Men vet inte så säger Herren, du är en stor syndare. Nej. Det är bättre att ställa frågor. Ibland ställer jag bara frågor. För det är liksom, frågorna kommer närmare och närmare. Liksom, och man känner, hur kan han ställa de frågorna? Är det från Gud så känner ju folk det. De märker ju det. Man står ju hammaren på spiken. Ibland gör man fel. Och då är det liksom, jag måste vara väldigt känslig. För det som, man kan ta fel här. Det är jättelätt att ta fel. Väldigt lätt att ta fel. Så därför bad jag förebedjarna då att hjälp mig att få precision i det profetiska ordet. Och det fick jag verkligen. Det har varit väldigt bra. Väldigt precision. Ibland kan man missa då. Och det är ju då att när du ser med dina fysiska ögon. Man kan se ett ansikte så ser man samtidigt med sina andliga ögon. Därför säger Paulus, jag ber att Gud ska öppna era hjärtas ögon så att ni får se. Och det är alltså, det går inte att förklara annat än att det är en andlig syn. Jag har alltså fyra ögon. Och de aktiveras också genom våra fysiska ögon, mitt hjärtas ögon. Ibland har jag sett saker med stängda ögon. Det hände faktiskt på Livets ord en gång. Vi stod och lovprisade Herren, och då var det en predikant som sa, nu går en ängel förbi här. Och det var så, det var alltså riktigt, det var en ängel. Jag stod så här, Hanna var jämte mig. Och han kom där, snabbt som ögat. Jag skulle gissa att han gick i 70 km i timmen. Och när han kom förbi oss, så min ögonhöjd, jag hade ögonen stängda, så såg jag guldbältet med mina ögon. Och det var så snabbt bara. Och han delade ut vapen, andliga vapen till folket där. Och när han gick förbi oss så bara flög vi bakåt så här utan att någon rörde oss. Då såg jag en ängel med mina stängda ögon. Så att den hjärtats ögon kan se saker trots att dina fysiska ögon inte ser det. Men ofta är det sammankopplat. För det står att när Yeshua såg Petrus, så sa han, så kallade han på honom. Det var inte bara vanliga fysiska ögon. Det var en profetisk syn som han såg. Och då kallade han honom till sin att bli lärjunge. Så träna upp din andliga syn. Var inställd på att Gud visar dig saker. Du ser mycket mer än vad du tror. Det är bara det att du inte är inställd på att det kommer från Gud. Och liksom tolkar inte informationen på rätt sätt. Klart Gud talar till dig. Klart Gud visar dig saker. Du är ju hans barn. Du är ju Messias i miniatyr. Därför står det, den som har öron, han må höra vad anden säger. Det står inte att den som har öron, Gud talar lite då, utan anden talar hela tiden. Och den som då har öron, han ska lyssna. Lyssna då, och lyssna. Vad säger Gud? Och det är viktigt att man liksom, där är det väldigt viktigt att man nollställer sig själv. För det är en stor hemlighet. Själva nyckeln är, nollställ dig själv. Slappna av, producera inget själv, låt Gud göra det. Så funkar det. Du kan gå på vattnet. Petrus gick ju faktiskt på vattnet flera meter. Sen sjönk han ju lite, men det var några sekunder. Jag tror att han sjönk en tredjedel sekund. Och så gick han på vattnet resten. Han gick ju massor med sekunder på vattnet. Både dit och hem. Det var bara en liten stund han sjönk. Så han gick ju faktiskt ganska länge på vattnet. Du kan också gå på vattnet. Det går. Det funkar. Jag ser förhoppning i era ögon. Vad underbart att se det. Det är liksom att säga, ja men det är kanske inte så där svårt det där. Nej, men du har ju det. Och en sak som, ett ord som kom till mig inför den här samlingen var Romarbrevet 5:1. Det här måste sitta som berg i ditt hjärta. Rättfärdiggjorda genom tro har vi frid med Gud. Du måste veta att du har blivit förlåten och blivit deklarerad oskyldig inför Gud, högsta domaren, genom Jeshuas död och uppståndelse. Du måste bara veta det. Låt inte gamla synder plåga dig och säga, jag är ingen. Kläm inte på det där pappret, jag är ingen, jag är ingen. Och ta någon gång i andra fickan. Och ta för dig lite från den stora världen. Inte bara den fysiska, utan den andliga världen som är mycket större. Gör som Petrus. Är det du? Låt mig gå på vattnet nu då. Han fick ju det. Gå ut ur din lilla båt. Gå ut på oceanens stora vidder och gå på vattnet. Du känner till han som åkte till Genesaret, den rika amerikanen. Han ville åka båt. Och så han ville hyra en hel båt. Han hade en grupp med sig. Och så frågade han en av araberna där, kan få hyra båten? Ja visst. Jag vet inte om det var arab eller jude. Låt säga att det var en genesarets båtsskötare. Och så sa han, ja det blir dyrt. Hyra hela båten, det kostar 5000 dollar. Det var häftigt, så dyrt. Nej. Jo, men det här är ett väldigt speciellt ställe. Här gick Jesus på vattnet. Ja, det är klart han gjorde när det var sådana priser. Ta för det lite. Gå på vattnet. Lämna din lilla båt. Du har en större ande än vad du tror. Är du i Messias, är Messias i dig. Nu ber vi Fader att det här förlöses i var en av oss. Att det ska funka, de här gåvorna. För det står skrivet att de som vann seger över vilddjuret i Uppenbarelseboken. De som vann seger över vilddjuret. Den största okulta makten i världshistorien kommer att resas upp om några år. Och det finns ett folk som vinner seger över den makten. Därför att de har lärt sig att vandra i anden. För de har lärt sig att säga nej till sig själv. Noll. Jag är nolla, men det jag har i Messias, det är så mäktigt. Så jag kan bräcka sedrar, krossa klippor, flytta berg och säga till träd, häv dig upp och kasta dig i havet. Och det kan vi göra i andevärlden. Prisat vare Herrens namn. Jag ber Herre att du förlöser allesammans här som är födda på nytt. Och de som inte är födda på nytt, att de ska bli födda på nytt. Att det ska funka för oss. Vi har gjort många misstag, men om vi sjunker som Petrus, än sen då? Yeshua är ju där och hjälper oss och plockar upp oss. Så får vi gå vidare på vattnet. Hjälp oss Herre. Oh, du har så mycket. Tryck nu på den andra lappen. Glöm den där lilla lappen. Du har tryckt alldeles för mycket i den fickan. Prisat vare Herren. Och den här mäktiga kvinnan. Oj vad hon är mäktig. Och den här mäktiga mannen. Han har mycket mer här än vad som syns. Det bästa ligger framför dig. Framtiden är det bästa för dig och för dig också. Det är slut med sorgen i ditt liv. Nu ska du sluta titta på det som har varit och så ska du se på det som ligger framför. Och du kommer att glädja dig varenda dag i ditt liv. Prisat vare Herrens namn. Din sorg är slut också. Prisat vare Herrens namn.